Podplay.
Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvararperspektivet.
Och idag har vi ett litet speciellt avsnitt. Vi har bjudit in en tvättäkta nämndeman. Välkommen hit, Lasse at Reuterberg.
Tack så mycket.
Lasse at Reuterberg, det låter nästan som en e-postadress.
Ja, det är precis vad det är också. Jag ändrade mitt namn från Lars till Lasse och då lade jag till at, så nu heter jag min e-postadress.
Av praktiska skäl.
Av praktiska skäl. Ja.
Är du unik i Sverige, undrar jag då?
Jag tror att jag är helt unik. Jag tror jag är unik i världen faktiskt.
Idag ska vi diskutera dels hur en överläggning går till egentligen när nämndemän är inblandade.
Och borde man egentligen avskaffa det här med nämndemän?
Och vad tycker egentligen nämndemän om försvarsadvokater? Häng med! Ja, men Lasse, varför valde du att bli nämndeman?
Det är faktiskt en gammal dröm sen jag var barn. Min morfar var nämligen nämndeman i Strängnäs en gång i tiden på 50-talet. Jag är så pass gammal idag så att jag var barn på 50-talet. Och sen dess har detta hängt med. Men det har ju aldrig fungerat när man har ett aktivt arbete. Så att det tar mycket tid och det är svårt att kombinera med ett arbete. Så det var först när jag egentligen slutade jobba som pensionär som jag hoppade på det här.
Och nu är du nämndeman i Södertörns tingsrätt, en av Sveriges mest brottmålstunga tingsrätter.
Ja, det är väl en av Sveriges största tingsrätter på alla sätt, tror jag.
Och är det bara brottmål du sitter och dömer? Eller
nej, det både också? Det och andra mål då. Ja.
Men du, Lasse, varför har vi nämndemän överhuvudtaget?
Det är ju en gammal sak från medeltiden egentligen, det här som har hängt i. Då man skulle låta folket vara med och lyssnade på vad som sades. För då var det ju bara adeln som var med och dömde. Men då fick folket vara med. Och sen har man ju ändrat det nämndemannasystemet genom århundradena då. Va, ända fram till 70-talet och man vill ändra det på nytt igen. Va. Så att det har hängt med länge, så det kan man väl säga av tradition.
Mm. Men hur blir man nämndeman då?
Nej, men man anmäler sig. Det sker ju via partier och det är en av de saker man kritiserar. Det är ju sätt att det rekryteras via politiska partier som man talar om för sitt parti helt enkelt. Eller för ett parti. Man måste inte vara medlem ens en gång att jag ska bli nämndeman och sen så har man ju en process i partiet.
Men har du fått genomgå en utbildning eller hur?
Ja. Mm. Alla nämndemän genomgår en utbildning och den är obligatorisk. Och vi svär ju domared i samband med den också. Då,
och är det samma domared då som rådmannen svär?
Ja, exakt samma.
Och utbildningen är det, jag misstänker att det inte är hela juristlinjens alla program.
Det är egentligen hur vi ska uppföra oss i rätten. Vad är våran roll och vad är det vi ska göra? Man pratar lite grann om att inte sticka ut. Vi ska egentligen vara som en del av tapeten. Vi ska ju finnas där men inte igen. Agera någonting.
Får ni betalt?
Ja, vi får betalt.
Vad får ni?
500 kronor för en hel dag.
Ja, det är inte mycket.
Nej, det är inte mycket pengar.
Men du, det många av våra lyssnare vill veta, det är hur en överläggning går till. Det vill säga, när ni har suttit där genom rättegången och sen är det dags för er att diskutera och rösta, som jag har förstått i vart fall. Jag har inte suttit ting, till skillnad från Martin, kring hur ni ska döma. Hur går det till egentligen? Kan du, även om vi vet att du inte kan prata om en specifik överläggning, för det får du inte på grund av tystnadsplikt, men generellt, hur går det till?
Nej, men det börjar alltid med att notarien är ju en person som i sin del av utbildning till att bli advokat eller vad man nu vill bli för någonting, åklagare eller någonting sånt. Då kan man sitta i ting som notarie och det gör man i 2 år. De har ju till roll att titta igenom andra domar, finns det några prejudikat och allting sånt. Så de drar ju alltid sin story först och berätta för oss andra, så här ser det ut. Och så utifrån det så gör ju de en bedömning.
Men de har väl formellt ingen rösträtt, va?
Men de börjar.
Ja. Och säger vad de tycker.
De säger vad de tycker, men de har ingen rösträtt. Och sen är det ordföranden som fyller på och säger sin åsikt. Och sen är det vi nämndemän i tur och ordning då, som säger våran uppfattning. Så först så får vi en genomgång av det rent juridiska. Och sen så får vi ordförandens tankar och idéer om hur det borde vara det här. Och sedan så är det vi som diskuterar efteråt.
Och är alltid, tänkte notarien och ordföranden överens? Eller kan det ibland vara att de har lite olika åsikter? Eller vågar inte notarien riktigt sticka ut?
Jag har varit med om att de inte har varit överens, men det är inte så ofta. Det är mer sällan. Nej, men de jobbar ju under rådmännen såklart, va? Och de ska ju bedömas utifrån sitt arbete. Men det har hänt som sagt. Och det har ju hänt att vi har varit nämndemän som har hållit med notarien, men inte med ordföranden och sådär. Va? Så att, men det är inte så ofta. Nej.
Vad är det ni kan vara oense om? Går det att liksom generellt uttala sig om det?
Ja, det är nästan alltid bevisvärdering. Vilket är ju det svåraste som finns. Att lyssna på ett vittnesmål och bedöma, är det här person som talar sanning eller inte sanning. Det finns ju lite hållpunkter i det också, som det är väl Högsta domstolen tror jag som har skrivit det här. Men för mig så är det så att en vältalig, duktig person som vittnar eller kan vara en svarande eller en tilltalad som är duktig och uttrycka sig väl, har ju en bättre chans i trovärdighetsbiten än vad en som inte har det. Och det där är ett dilemma. Mm.
Okej, okay, så att, låt oss säga då att notarien har börjat och berätta hur hon eller han ser på saken, och så kommer ordföranden och säger att jag tycker vi ska döma på det här sättet av de här skälen. Och så känner du, Lasse, att nej, men det här är ju helt fel. Hur går det till liksom, när du förklara då för de andra ledamöterna i rätten vad du tycker.
Nej, men jag säger det, att jag håller inte med. Och till och med, man kan gå så långt att man kan ha avvikande uppfattning då, som kommer med i domen till och med. Och det är ju väldigt viktigt att man gör det. Det är ju inte alltid som det står i domen att vi har diskussion, för det är en överläggning. Vi diskuterar, vi ska ju komma fram till någonting, men om inte det går, ja, då har vi ju en skiljaktighet i så fall, va? Och den ska ju noteras i domen också.
Och känner du att du någon gång lyckats, kanske utan enskilda situationer, men känner du ibland att nämnden kanske till och med kan övertyga ordföranden i vissa delar eller till och med allting?
Ja, framförallt när vi börjar prata om straff. Ska det vara 12 månader eller ska det vara 14 månader och sådär, va? Där är det en påverkan, för där försöker vi ändå samla sig kring någonting. Mm. Va? Så, ja, det har hänt det också.
Och det är ju ingen exakt vetenskap naturligtvis. Absolut, just vilket straff man ska få.
Absolut. Nej.
Det kan ju advokater och åklagare vara väldigt överens eller icke överens. Så det är inte så konstigt.
Men okej, ni är ju 3 stycken nämndemän i tingsrätten, och det är framförallt i tingsrätten du tjänstgör. Mm. Och sen finns det en juridiskt utbildad rådman ändå. Vad händer om det blir 2-2?
Ja, det är ju så att vi har ju en princip i Sverige när det gäller allting sånt här, att vi ska hellre fria än fälla. Så är det 2-2, då friar man helt enkelt.
Så det kan vara 2 nämndemän som vinner över en ordförande. Absolut, och en annan nämndeman.
Oh, ja.
Och, tror du berättade att du känner att men jag håller inte med, och säger du till. Men tror du alla nämndemän vågar det?
Nej. Det tror jag inte, för det där är en mognadsprocess det där. Vi sitter ju 4 år, sitter vi ju då. Ett år efter valet så att säga tillträder vi, och sen sitter vi 4 år då, va? Och jag har varit med nu i 2 år. Det är först nu som jag känner att jag kan fungera riktigt, och det har tagit 2 år, och då sitter jag ganska mycket i tingsrätten.
Givet att du sa att bevisvärderingsfrågor är svårt, och Martin och jag är inte alltid överens här i podden heller kring juridiska spörsmål, kan man inte tycka att det är lite som ni har andra uppfattningar än de övriga?
Nej, som jag sa, i överläggningen så har vi ju diskussioner, och då kan ju ingångsbitarna vara det, och sen så diskuterar man ju fram och tillbaka då, så landar man ju i en gemensam dom helt enkelt då. Så kan det vara. Nej, jag tycker väl inte att det är så lite egentligen, utan det är ju ganska mycket. Mm. Det borde ju vara en enig rätt i samtliga frågor. Åklagaren ska ju vara säker på att åklagaren vinner målet, så att säga, och det är ju utgångspunkten. För skulle man ha det resonemanget, så skulle vi inte behöva ha några försvarare egentligen. Utan det handlar ju om att vi ska ju ifrågasätta egentligen allting för att det ska bli rätt till slut.
Åklagare, de får ju inte väcka åtal om de inte tror på en fällande dom. Är det den, så att säga, utgångspunkten man har när man kommer in i rättssalen, som nämnde man att den här killen måste vara skyldig?
Nej, jag måste säga nej, såklart. Så är det då, va? För det är mitt utgångsläge när jag går in i salen. Det är att vara neutral. Sen är det ju precis så att vi vet ju det, att här har det pågått en polisutredning, och det har pågått en massa utredningar och sånt, och så väcker man ju ett åtal för man tror att chansen att fälla är så pass stor då. Därför så lystrar jag väldigt mycket på, jag tycker hela ribban läggs egentligen på sakframställningen. Och där frågar jag förut vad vi tycker om försvarsadvokater. Jag tycker många gånger att försvarare är dåliga på att utnyttja det tillfället att vara med och lägga ribban från början. För vi nämnde, men vet ju ingenting innan. Vi får ju bara vara med och höra det som sägs i rättegångssalen. Vi läser inga förundersökningar, vi läser ingenting sånt. Det är bara det som berättas i salen. Och därför så kan jag ibland sakna det att åklagaren lägger ribban på en viss nivå på skuldfrågan då. Då skulle försvararen kunna vara med och jobba med den ribban, om man uttrycker mig i bilder, att försöka till förmån för sin egen klient. Men i alla fall så väger det här över såklart från början. Såklart, det är bara det vi hör. Och är det bara det vi hör, så det är klart att man färgas av det. Men sen är det ju våran sak då att försöka se runt detta när vi kommer på bevis. Värderingen.
Precis, för de som inte har koll på ordningen i rättsprocessen så att säga, så börjar ju rättegången med att åklagaren begär vad den tilltalade ska dömas för, och vi får säga om vår klient erkänner eller förnekar. Och sen går respektive rättsaktör, åklagare och försvarare får göra en så kallad sakframställning då, där man lägger fram sin syn på målet. Och det här är innan förhören.
Och presenterar den skriftliga bevisningen, det vill säga här ser vi det här mejlet som visar detta, och här är övervakningsfilmen och det påstår jag pekar på det här.
Och då menar du då att eftersom åklagaren liksom får första tjing på att göra den här sakframställningen, så blir det lätt så att man, ja, då utgår man från det tills man hör någonting annat.
Ja, det är klart.
Så. Får man bara en berättelse så är det ju svårt att ha någon.
Nej, men det är ju den vi har att hålla oss till. Sen har jag ju, jag kommer ihåg så väl ett av mina första mål som var, vilket var ett häktat mål. Nästan i chock när jag märkte hur den här åtalade personen förs in i tingssalen. Bojad, handbojor, häkteskläder och sådär. Och så sitter det då folk, åhörare, och alla liksom är riktade mot den här stackaren då. Så de börjar ju i ett underläge, vilket jag tyckte var väldigt besvärande. Jag var nästan i chock när jag såg att de kom in i handbojor, för det var en ny värld för mig. När jag var ny nämnde man. Det har jag sett ett antal gånger, men man får försöka liksom tänka bort det också. Mm. Jag satt faktiskt ett mål som jag tycker var en fantastiskt bra mål, och det var ett svårt mål för det handlade om sexuellt utnyttjande av barn. Men då började faktiskt försvararen på sin sakframställan och tala om att det här är inte ett monster som sitter här. Det här är en person som vi ska bedöma, vad är det han har gjort för någonting. Men det är inget monster. Mm. Och jag tyckte det var så uppfriskande, för då hängde åklagaren på och ordföranden, juristdomaren då, hängde ju på där och sa också, förklarade detta väldigt tydligt för alla inblandade, att det här är inte ett monster som sitter där. För det är lätt att färgas av det. Mm.
Och det är ju många som tycker det, framförallt i andra länder, så tycker man att man kan inte föra in någon tilltalare i handboja, för då bryter man den här oskyldighetspresumtionen. Mm. För man ska utgå från att alla är oskyldiga från början. Och det är så rätten ska tänka, det är så egentligen alla ska tänka. Mm. Men om du för in någon med häkteskläder, handbojor, sitter ner bredvid en advokat, då har man ju en presumtion att han är skyldig, han måste vara skyldig. Så att då ligger uppenbarligen någonting i den debatten som,
ja,
har varit.
Jag tycker det, och jag reagerar så själv där, och vi får ju försöka se runt detta. Och det är det jag kommer tillbaka till, det med erfarenhet, att helt grön så gör man kanske inte det, utan man påverkas av vad man ser.
Men generellt, vad tycker du om advokater? Tycker du att de gör någon skillnad? Tycker du om att de bidrar med någonting, och hur är din uppfattning?
Ja, men det är naturligtvis både bu och bä. Så är det ju självklart då, va? Och ibland så märker man engagerade advokater. Det är klart att de gör skillnad. Det vill jag nog säga det, va? Men ibland så upplever jag faktiskt att advokater kan vara lite väl passiva. Varför ställer man inte den frågan? Vi nämnde, men får inte ställa frågor. Utan ibland så kan vi sakna, varför ställer man inte den frågan och så vidare då. Ibland kan jag tycka det. Man pratar om sovande nämndemän, men man undrar om det sitter sovande försvarare också ibland. Alltså.
Vi tar inte åt oss.
Jag har aldrig sett någon.
Men känner du, och det har också varit en diskussion, precis som det du pratade om innan, att man hör åklagaren sakframställa, man lyssnar på alla förhören och kanske inte ställer så många frågor från försvaren ibland, och taktiska skäl ibland kanske, för att det är helt enkelt en försvar som inte är så aktiv och kanske inte påläst eller engagerad. Och känner du då att det spelar någon roll vad man säger i pläderingen, eller känner du att många gånger att domstolen har redan bestämt sig?
Nej, jag tycker nog att pläderingen är viktigast. Då har vi ju hört en massa saker, va? Men ibland så missar man ju kanske någonting. Det märker man ju på vad det är vi hör, vi nämnde, men också att vi hör olika saker beroende på vem vi är och sådär. Och då är ju pläderingen, det är ju egentligen både åklagaren och försvararens enda sätt att få oss till att notera det som ni har gjort. Så jag tycker pläderingen är ju jätteviktig på slutet. Det är ju sista chansen. Så att där är jag extra uppmärksam på att lyssna. Och det är ju framförallt, har jag verkligen missat någonting? Är det någonting som går stick i stäv med vad jag själv har upplevt och sådär? Så det kan ju vara så.
Kristoffer, vi har ju haft ett avsnitt ganska nyligen om en väldigt kritiserad dom från Solna tingsrätt där det var tre stycken nämndemän som var skiljaktiga, det vill säga det var de som bestämde utgången. Och media har kritiserat hur man skrev och hur man resonerade på ett väldigt hårt sätt. Du kan väl kort förklara, Kristoffer, vad var det som hände i det målet? Bara så vi kan
lyssna. Jag tror inte det sista ordet är sagt i det fallet faktiskt. Vi gick igenom det i tidigare poddavsnitt, vad vi misstänkte. Det har kommit in flera JO-anmälningar i det ärendet och där kan man läsa att uppfattningen från nämndemännen som det verkar är att det inte hölls någon egentlig överläggning så som Lasse har beskrivit här i det målet, utan den var planerad att ske. Men att sen ordföranden blev sjuk och istället skickade över ett utkast på en dom då, som hon hade skrivit, som man möjligen då inte läste tillräckligt noga givet vad som stod där i, utan sen godkände att det blev en friande dom. Mot bakgrund av det, Lasse, hur går det till med utkasten till domskälen? Alltså, är det du som skriver till exempel den skiljaktiga meningen, eller om ni är en majoritet som vill fälla eller fria, är det ni själva som sätter er ner och skriver domskälen?
Nej, det gör vi aldrig. Det är alltid ordföranden som skriver detta. Och det kan ju bli svårt ibland, såklart, att de ska skriva någonting som jag har sagt och sådär. Så det är ju viktigt, och det ligger ju på oss nämndemän, att hålla lite koll på vad som skrivs. Ofta är det väldigt tidspressat, för att en domare är ju rätt omfattande. En som inte har läst en dom kanske inte förstår hur många sidor och hur mycket text det faktiskt är.
Och det är lite juridiskt svenska också, så kanske inte helt lätt att ta till sig.
Nej, det är inte helt lätt att ta till sig det, men framförallt så tar det ju en stund för ordföranden och notarien att skriva ihop domen. Och då kan det vara väldigt lite tid att stämma av med oss om vi nu har haft en skiljaktighet i detta då. Men det är ju våran sak att se till att kolla detta. Det finns ingen automatik, det kanske det gör på vissa domstolar, men hos oss finns det ingen automatik i att vi alltid får det uppläst eller får se vad man har skrivit om oss i skiljaktighet.
Då måste man jaga dem och kolla.
Ja, och det där är någonting som vi hoppas att det ska bli en rutin, att det ska alltid stämmas av. Mm. Men sen när man väl får den så är det ju väldigt viktigt att man läser det, för det står ju faktiskt med namn till och med. Vi nämns ju med namn, det är enda gången oftast som vi nämns med namn, det är när vi har en skiljaktighet. Så det är oerhört viktigt.
Och vad gör man då om du säger, om någonting då är det där överensstämmer inte riktigt med vad jag tänkte eller vad jag sa, vad måste du göra då så att säga för att det ska bli ändring?
Nej, då får jag ju tala om det fortfarande, det här är inte okej. Och då får man ju ta det.
Men finns det inte vissa tidsfrister då? Domen ska ju meddelas det här datumet.
Ja, jag vet det. Men vad ska man göra?
Ja. Man kan ju skjuta upp det. Det går ju.
Jag har faktiskt inte råkat ut för det. Nej. Men om det står fel, det är klart att då får man göra det. Domstolen är ju duktiga på att skjuta upp annars fall.
Så du känner att generellt sett när du läser de skiljaktiga meningarna så brukar det överensstämma bra med vad man tyckte, tänkte, resonerade och funderade?
Alltid i de fallen som jag har suttit i, ja.
Men hur känner du då? För att den här domen från Solna, den fick ju stor uppmärksamhet. Det finns en annan dom från Solna som också fick stor uppmärksamhet på grund av att nämndemän friade på tveksamma grunder då, i alla fall utifrån vad som står i domskälen. Och då började den här debatten som är återkommande vi nästan alltid när det är friande domar, inte när det är fällande domar, konstigt nog.
Det är alltid okej.
Ja, märkligt. Om nämndemän fäller.
Och det är bra nämndemän.
Ja, då är det bra nämndemän.
Då är det nämndemän.
Exakt. Men hur känner du då att liksom när mediadreven sätter igång om att nu på grund av de här två domarna så måste vi avskaffa hela nämndemannasystemet eller förändra det? Hur känner du inför sådana diskussioner?
Nej, men det blir ju lite pinsamt. Och det är så att sitter man i en medieposition i tidningar eller vad det nu kan vara för någonting då, och pratar om det här, så tar man ju upp den här Solna till exempel. Om det är ett olycksfall i arbete eller om det är korrekt eller inte, ja, det får vi ju se. Men då tar man upp det. Men jag vet inte hur många domar exakt eller rättegångar vi har i Sverige varje år, men jag skulle tro att det är någonstans 300-400 000 domar varje år i Sverige. Eller rättegångar i Sverige då. Vi har 20 000 rättegångar i Södertörn varje år. Där det sitter nämndemän med. Och så händer det en sån här, om vi nu kallar det för ett olycksfall kanske, i arbetet då. Så blir det en sån jättemedial sak. Va? Så att jag tar inte så allvarligt på det. Däremot så tycker jag man ska ta lärdom av det. För jag har nämnt det, men uttryck sig på ett olämpligt vis och sådär. Det har man ju hört talas om då, att det var någon som kom ifrån fin familj och sådär. Är det på det viset, då ska man ju agera såklart. Men det är ju faktiskt så att en tredjedel av alla nämndemannadomar som går vidare till hovrätten gillas ju av hovrätten också.
Och när du säger gillas, då menar du alltså att de inte ändras?
Nej, de håller med och tycker att nämndemän gjorde rätt och ordförande var lite...
Och det måste jag säga, jag kan ju säga också for the record då, att till den här, en av de här JO-anmälningarna som har skett i Solna, så hävdar anmälaren att just det uttalandet som var det mest kritiserade, nämligen att de här tilltalare kom från ett annat land och därför skulle ha större utrymme. Det var inte något som nämndemännen hade nämnt, utan det var försvararen som hade nämnt, men nämndemännen ville fria.
Okej, så det blandats ihop, påstår de då?
Påstår de, ja, precis. Vi får se vad det slutar med. Men tillbaka till det du sa sist, Lasse, att jag har faktiskt också varit med om 2-2 domar. Det vill säga där nämndemännen har velat fria min klient. Och där ordföranden, alltså juridiskt utbildad och nämndeman, vill att fälla, som har överklagats då av åklagaren, för det brukar oftast bli resultatet när det blir 2-2 domar. Där hovrätten fastställer den frikännande domen. Det vill säga där hovrätten, precis som du är inne på, alltså, tyckte att nämndemännen gjorde rätt här. Mm. Och det tycker jag är ganska intressant och sätter fingret på någonting som du sa tidigare, Lasse, nämligen att bevisvärderingsfrågor, det vill säga, ska vi tro på den här personen eller inte? Vad betyder den här DNA-bevisningen i förhållande till den här personens skuld? Det är svåra frågor och det kan vi alla ha en uppfattning om. Man behöver inte nödvändigtvis vara juridiskt utbildad.
Och var ställt bortom rimligt tvivel. Det är ingen matematisk formel, utan tre vittnen, ett DNA och sen ett annat vittne som säger något annat som talar i den tilltalades riktning. Jaha, är det då ställt bortom rimligt tvivel, eller krävs det ytterligare ett vittne, eller krävs det att det vittnet var ännu mer trovärdigt? Jättesvårt. Det finns ju ingen, står ju inte i lagtexten exakt hur mycket som ska krävas eller vad som ska krävas, utan det är en fingertoppkänsla och som jag tror att nämndemän är minst lika bra på som en domare. Mm. Om man har suttit ett tag i alla fall och varit erfaren. Mm. Men om du får ge, om vi bara börjar tvärtom. Men om du får tänka på någonting som man kanske skulle kunna förändra eller förbättra. Är det något du kan tänka på som du har funderat över att ja, men det här kunde man gjort bättre? Du nämnde att man borde ha som rutin att man får läsa igenom skiljaktiga meningarna. Är det något annat du tänker på som man tycker man kan förändra i nämndemannasystemet? Eller tycker du man ska ta bort det helt?
Nej, jag tycker absolut inte man ska ta bort det helt. Jag tycker det är ett väldigt bra system och jag ser ju att det fungerar bra, och det ser vi ju rent allmänt att det fungerar väldigt, väldigt bra. Sen finns det undantag såklart. Nej, det jag kan väl tycka, det låter lite banalt och fånigt, men vi har ju en väldigt låg ersättning och det har inte så stor betydelse i och för sig, för de flesta som sitter i nämndemän gör ju inte detta för pengar. Men om vi nu skulle önska att det var fler yngre som kanske ville vara med här, så kanske ett höjt arvode skulle kunna göra att vi breddar rekryteringsbasen. Det skulle jag kunna tänka mig. Men däremot är det ingen brist på nämndemän, så att höja pengen för att vi ska få fler nämndemän för det är tomt på stolarna, det är ju inte så, utan det är nästan tvärtom. Men jag tror att ska vi bredda basen bland dem, så bör ersättningsbiten vara bättre. Så pratar vi förbättringar, så ligger det nog på det. Om man nu tycker att åldersfördelningen här är ett problem.
För det kan man ju förstå. Det är för min del, eller för din del, Kristoffer, lova att man tar ledigt viss antal dagar i veckan. Det är inte så lätt.
Om man 500 kronor per dag.
Ja. Det är nog inte så
många. Man får alltså ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Och så här. Det får man då. Alltså ja, okay. Man går ju skadefri ifrån det. Mm. Men de flesta har ju ett arbete där man förväntas att producera någonting på jobbet. Och att då säga, för det är ju inte säkert att ett mål är en dag. Det kan ju bli två dagar. Det händer ju.
Och det ställs in och flyttas. Och,
ja, och det är mycket sådär. Och man ska ju liksom stå standby där. Va? Så att jag skulle vilja säga det att det är väl en av fördelarna med just att det är åldersgruppen 65-70-åringar, alltså nya pensionärer, som är den största åldersgruppen.
Men två förslag då som har förts fram i debatten, det är ju att man tycker att, alltså att politiska partier inte ska ha någonting med saken att göra helt enkelt. Vad har du att säga om det?
Nej, men det är ju ett etablerat system vi har. Det är ju rutiner som redan finns och vi har ju den apparaten. Jag kan inte riktigt se hur det ska gå till annars. Jag hörde här om dagen att man i något land ute i Europa, var inte så långt härifrån, så lottar man ut det här. Men vad får vi för människor på en lottdragning där? Är det en vinstlott eller en nitlott när man drar den där? Så jag har väldigt svårt.
Ja, precis. Då kan man få personer som överhuvudtaget inte är intresserade av och sitta där och döma överhuvudtaget.
Som nämnde man i systemet där alla försöker komma undan och slippa och krångla sig ur och hitta på ursäkt och ljuga och så blir det ett helt äventyr med det.
Ett annat förslag är ju att det inte ska vara som nu att ni har en röst var, utan att ni ska ha en kollektiv rösträtt, det vill säga i tingsrätten då, domaren vill fria. Men för att det ska bli ett annat resultat, då måste ni tre nämndemän gå ihop och vara ense om att fälla för att det faktiskt ska bli en fällande dom till exempel. Vad har du att säga om ett sådant förslag?
Nej, men då urholkar vi ju i hela det här systemet som bygger på det. Då krävs det ju en absolut majoritet och det är ju inte bra. Då friar vi ju inte heller en fäller, utan ska vi ha kvar den principen, vilket jag tycker är en fantastisk princip, att heller fria en fälla, då tycker jag att det här är ett bra system som vi har. Jag kan inte se någon anledning att ändra på det.
Det har varit lite debatt om klimatet i domstolar, att det skulle vara ett fientligt klimat och att åklagare skulle vara ovän med advokater eller att det skulle vara väldigt hotfullt och så vidare. Är det någonting du känt av eller hur är din uppfattning av hur det brukar vara i en svensk rättssal för de som kanske aldrig ens sett en svensk rättssal?
Det finns ju sånt. Och speciellt när det är stora mål och gängkriminalitet och sådär, så kan det bli hotfullt. Och jag har ju varit med om det, att det är hotfullt. Men jag har aldrig känt att det var ett hotfullt emot oss som sitter i domarbänken. Det har jag inte varit med om. Utan tvärtom egentligen. Då. Men det kan vara tuffa tag i rättssalen. Och framförallt när man föster ihop en massa människor i samma mål. Som kanske är häktade och suttit häktade länge. Och så där. Det är klart att någonstans pyser det ut. Och det är ju, kan ju vara tuffa tag. Det har aldrig varit handgemäng någon gång. Men det är mycket personal också. Då.
När du säger tuffa tag, menar du att det är tuffa tag från att de säger okvädesord eller förolämpning, eller menar att det är åklagaren som blir arg, eller advokaten som blir förbannad, eller ordföranden som säger ifrån, eller vem är det som, vad kan det vara tuffa tag?
Är det aldrig? Nej, det är framförallt emot åtalare, emot åklagare, det är egentligen det mesta som jag har hört, och det är inte speciellt vanligt, men när det sitter 20 stycken grabbar i ett gängmål och de har suttit häktade 6-7 månader med restriktioner och sådär, alltså inte få ha någon kontakt med omvärlden och dessutom corona och allting som gör det svårare. Det är klart att det ligger ju i luften lite grann, va? Och det är klart att då kan det ju pysa över. Men i de få fallen som det har varit för mig, så har ordföranden alltid kunnat hantera detta väldigt bra. Så att, nej, jag har inte upplevt att det är hotfullt. Däremot kan på åskådarplats kan det vara en hotfull situation mot rätten. Det kan det vara.
Med att det är gester eller att de ser obehagliga ut? Eller?
Ja. Svaret är ja. Nej, men om det är gäng. Men nu lägger man ju ofta de målen någon annanstans. För att inte det ska vara säng. Ja, säkerhetssalar och sådär. Jag har ju suttit i Stockholms tingsrätt till exempel när det är sådana stora mål. För det har man en stor säkerhetssal, det är den största då. Men man kan mycket väl ta ett sånt här gängmål som ligger på Södertörn och så lägger man det i Attunda till exempel eller någonting annat då. Bara för att komma hemifrån lite grann.
Och tänkte som avslutning där, med tanke på oskälighetspresumtionen och hur man funderar och hur man tänker. Känner du att det påverkar dig? Att, framförallt om det bara är en enda misstänkt och så är det en massa, som du uppfattar, gangsters eller folk som ser stökiga ut eller som verkar hotfulla i publiken. Känner du att det finns en risk, inte kanske för din del kanske, men generellt att det kan påverka rätten till antingen negativt då troligtvis?
Jag tror inte det påverkar någonting i själva domstolen, i rättegångsförhandlingen, det tror jag inte. Men däremot så finns det ju nämndemän som är rädda. Det händer ju.
Men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då?
Jo, men jag tycker att vi har lärt oss att klokhet behövs i domstolarna, oavsett om man är juridiskt utbildad eller inte.
Och även andra perspektiv. Och sen även tycker jag att vi lärt oss att det finns en del myter om nämndemannasystemet som kanske inte stämmer. Att alla skulle vara gamla pensionärer som sover, eller att man inte skulle ha någon åsikt, eller att man inte skulle våga stå för sin åsikt eller vara skiljaktig. Och att de myterna faktiskt inte stämmer.
Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Stort tack för att du kom hit, Lasse.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Podplay, en del av